Du lyssnar på Tyresradion 91,4 MHz om du lyssnar analogt. Och lyssnar du digitalt så är det här Radio Tyresö som sänds från en lokal närradiostation i Tyresö. Som radiomakare så kan ju jag göra program om, eller programmakare kan ju göra program om lite av varje. Och i höstas så fick jag ta hand om 60 år gamla rullband. Det visade sig att en del av de här banden hade jag själv spelat in. Fast jag hade ju förstås glömt bort det. Jag tog studenten 1968 och var då en i den allra sista kullen av studenter som tog den gamla studentexamen. Ni som tar studenten idag kanske inte ens vet att det fanns en kraftig skiljelinje då 1968 och 69. Alla ni som är födda och tog er vita studentmössa före 1968 vet också vilken förfärlig dag det var när man skulle förhöras av tillresta censorer. De kom ifrån universiteten. De kom i allmänhet dagen före studentexamen, träffade lärarna och då bestämdes det vilka frågor som eleverna skulle förhöras i på själva examensdagen. Och de som klarade sina frågor, de fick bli godkända och fick sin vita mössa och kunde springa ut till familjen på skolgården. Men de som inte klarade förhöret, de fick ingen examen. De fick inte på sig sin mössa. De fick gå hem bakvägen till medan familjen kanske stod och väntade på skolgården eller redan anade att det här inte skulle gå bra. Men det här systemet det ändrade man alltså på. Och då gjorde man på Sveriges Radio ett program för att vi för all framtid skulle minnas hur det var. Och ganska hur förfärligt det var. Programmet heter Mössor och människor och spelades in på Sundstadsskolan i Karlstad. Och jag bandade det här programmet. Och nu, 60 år senare, så har min vän som hjälper mig att restaurera och rädda band. Han har tagit fram det här programmet och nu ska ni få lyssna på det. Även om ni tycker att det är tråkigt i början, så vänta till slutet, därför att där kommer den verkliga dramatiken fram när man diskuterar huruvida en elev, trots att betygen vid förhören har gått bra, ändå bedöms vara så allmänt svag att man kanske inte vill ge henne examensbetyget. Mycket nöje och stor förfäran. Och det var inte alls bättre förr. Och vi inledde programmet med studentsången som i det här fallet spelas eller sjungs av OD i Uppsala. Och på slutet så kommer ni få höra eleverna på Sundstadsskolan själva sjungas.
Sveriges radioprogram 1, Mössor och människor. Reportage från en studentexamen. Studentexamen ska upphöra i sin nuvarande form. Radion har för detta reportage för första gången tillåtits att följa examensförhör, censorernas överläggning med lärarna och examenssammanträdet. Reportaget görs från studentexamen i Karlstad.
Då kanske vi först skulle höra lite hur du har fördelat tyngdpunkten på kursen, det språkliga och det litterära.
Ja, vi kan ju allmänt säga det att tyngdpunkten ligger på det litterära. Det är att den klassen är ju framförallt intresserad av litteratur.
Modern och äldre litteratur, hur har fördelningen varit mellan det?
Ja, vi kan ju säga att tyngdpunkten har legat på den litteraturen från Bellman alltså fram till och med 90-talet och skiftet. Sen har vi ju...
Det här samtalet hade censorn Evert Ullstad, gymnasieinspektör i Skolöverstyrelsen, med adjunkt Gustav Jonsson, svensklärare vid Sundsta gymnasiet i Karlstad, kvällen före den 2 maj 1967, då årets första studenter examinerades. Och också den sista årgången som helt följer den gamla examensordningen.
Då kanske vi skulle kunna försöka med en jämförelse mellan 80- och 90-talet. Den här gruppen skulle ett sånt ämne göra dem rättvisa.
Ja, det... tycker jag nog att man skulle kunna tänka sig. Och att... du menar då alltså att det skulle vara främst en...
Tillåtna att närvara vid det här sammanträdet som föregår alla muntliga förhör i studentexamen är enbart den censor som delar ut ämnet och examinatorn, alltså den lärare som undervisat i det ämne som avses. Det här är ett av de inledande momenten kring den muntliga studentexamen.
Ja, jag menar att de med utgångspunkt i litteratur skulle...
Ingen kan numera hindras från att gå upp i de muntliga proven, oavsett vilka betyg som utdelats på skrivningarna. Men kollegiet har i uppgift att avråda svaga elever från att delta i de muntliga förhören. Och detta sker vid en klasskonferens med betygsgenomgång som följer när skrivningsresultaten är klara.
BA, matematik, AB, AB, fysik, BA, BA, Boberg, svenska.
Vi följde den här dagen i Karlstad fyra elever på allmänna linjens språkliga gren genom hela examensproceduren från samlingen inför det första förhöret.
Jag tänkte nu att jag ska pipa bara för att jag är
så grinig. Förhörsämnet i vår studentförhör är en jämförelse mellan 80- och 90-talet. Och jag ska dela ut några uppgifter till var och en som får några minuter att orientera och så den litteratur som ni har möjlighet att använda.
Eleverna tillåts nu också att göra anteckningar.
Den första uppgiften är i samband med jämförelsen med 80-90-talet innebär att det är en redogörelse för 80-talets radikalism samt den utländska bakgrunden och 90-talets inställning till samhällsfrågorna, dess humor och livsglädje samt dess estetiska uppfattning. För att belysa detta kan man göra jämförelse mellan Strindbergs och Heidenstams ungdomsdiktning eller till exempel jämföra misstron och patriotismen i något avsnitt av Det nya riket med Heidenstams nationalism. Per Anders Berglund.
Ja, när jag talar om 80-talets radikalism är det ganska naturligt att jag enbart tar upp Strindberg eftersom han är centralfiguren och det är främst honom som vi har behandlat här. Hans inflytande, han fick inflytande från olika håll. Kanske den främste pådrivaren till hans radikalism, det var när han vid ett tillfälle fick Buckles civilisationens historia i sin hand och han slukade den. Och vad han främst tog upp där, det var just den där oppositionen mot skyddsandan, hur han ville riva ner alla auktoriteter, hur han inte ville infoga sig i någon slags samhällssystem. Och Buckles inflytande kommer också in på sanningens relativitet. Det har vi ett bra exempel på i Mäster Olof, som är ett bra exempel på hans samhällsradikalism. Där han talar om att vad som var rätt en gång är inte rätt, när han talar med sin mor i mitten ungefär av dramat. Andra inflytanden från Brandes, dansken, den danske litteraturkritikern som var i slutet av 1800-talets store man. Han var någon slags orakel som alla såg upp till. Han brevväxlade fritid med hans bror, men även med Georg Brandes själv. Det var alltså att man skulle ta upp problem till debatt. Man skulle inte sky några medel, utan man skulle ta upp allt som de vände sig mot skulle tas upp och debatteras. Det var egentligen vad som Brandes såg som litteraturens uppgift, att de skulle debattera samhällsfrågor. Han ville ha bort den där idealismen och den där gamla romantiken som han tyckte levde kvar i Danmark. Sen så hyperkänslig som han var, Strindberg, så tog han intryck från alla håll i världen. Vi behöver bara tänka på hur Pariskommunen...
Och vi ska fortsätta lite längre fram i det här förhöret.
Ja, vi kan kanske övergå till att förhålla oss något vid sådana här uppgiften också om patriotismen. Misstro mot patriotismen, Strindberg. Jämfört med Hellstams nationalism.
Om man då...
I korthet, ja.
Det nya riket, Strindbergs nya riket 1883, fullföljde han den kritik som han började i Röda rummet. Det var kanske mångt och mycket en hämndåtgärd för hans kritik av hans... Han hade fått stark kritik för sin historiska skildring av svenska folket i helg och söken, som han hade lagt ner mycket arbete på. Och det... Så hade han utsatts för stark kritik, och då svarar han med det nya riket, där han river ner allt han kommer åt. Och det är minsann ingen direkt fosterlandskärlek som kommer fram, det är min mening. Och vad han där tar fasta på i det avsnitt som jag har i Dikt och tanke, det är hur svenska samhället är genompyrt av lögn. Det kommer också fram i kanske inflytande från Backe, hur det förljugna samhället. Det kommer fram till exempel i inledningen till En ovälkommen, där det först kommer fram att Christian inte är välkommen, men sen så säger pastorn vid dopet, tror jag det var, att det var roligt att vi fick en son i alla fall. Så att det är lögn.
Nästa uppgift innebär följande. Under 90-talet så kommer ju samhällsfrågorna i bakgrunden i jämfört med de moraliska och religiösa problemen. Uppgiften består alltså att belysa detta genom jämförelser mellan till exempel Strindberg och Hedenstam. särskilt ut Selma Lagerlöfs Gösta Bergs saga. Fröding, Patti Munk från Skara, diktningen. Göran Nilsson, den uppgiften.
Ja, Strindberg hade ju sysslat med, så att säga, de stora frågorna under 80-talet. Han hade sysslat alltså med politiken, med kvinnan, med kärlekslivet. Han hade sysslat med, och visserligen också med religionen, men det hade varit liksom i ett mer, i mera generella bedömanden. Han har inte sysslat så mycket med individer som 90-talisterna kommer att göra. Jag ska börja med Heidenström och hans Himla drottningens bild i Heda. Heidenström var ju själv ateist, men mot slutet av hans aktiva period som diktare så började han mer och mer förundras över de religiösa frågorna. Han började intressera sig mer och mer för dem. Det kommer alltså fram i den här dikten. Han säger på i andra strofen här att i en slags självanklagelse: glömd sitter jag, damm höljer mig, ved mig ej om vad du har kört, ej om guld och ej om namn, gå förnekar.
Nästa uppgift gäller att redogöra för 90-talets provinciella drag genom att jämföra olika författare.
När det gäller 80-talet så hade de som bakgrund bland annat Darwins nya teori om hur naturen och allt det hade utvecklats. Han publicerade ju sin bok i mitten av 1800-talet om arternas uppkomst, och det var nya tankar som intresserade 80-talisterna mycket. Det innebar alltså att genom hela utvecklingen så hade det varit en kamp, och det var alltid de starkare som bland växter, bland djur och så också bland människor som hade överlevt. Och en annan man som hade betydelse, det var Tain, fransman. Han menade att människorna, de var präglade av miljö och av arv och av den allmänna tidsanda som rådde just då. Det här kommer till klart uttryck i Strindbergs roman Hemsöborna som gavs ut 87. Den är till skillnad från större delen av hans produktion ingen tendensroman, utan han ville beskriva de minnen han hade från Stockholms skärgård där han vittas mycket.
Den sista uppgiften gäller att jämföra 80-talets äktenskapsdebatt med 90-talets syn på kvinnan och kärleken genom att ta upp Strindbergs kvinnohat och Frödings kvinnouppfattning.
Och han visade istället sina personliga bekymmer, för han kände sig bortkommen och hämmad inför kvinnan, och han visste inte riktigt hur han skulle uppföra sig. Och han har två syner på kvinnan. Det är den platoniska kärleken. Han ser kvinnan upphöjd. Och det kan man se i dikten En hög visa. Och sen har han en erotisk, sinnlig syn på kvinnan också. Och där har vi ett exempel. En morgondröm. Som där han har en nietzscheansk syn på mannen också, som bekämpar eller vinner över kvinnan. Och den här dikten om morgondröm medför till och med ett åtal.
Varje elev förhörs i regel i ungefär 15 minuter i varje ämne. Skolstadgan tillåter allra högst 30 minuter, men så långa förhör är sällsynta. Censor har rätt att överta förhöret, och inspektör Ullstad hade vid sammanträdet med adjunkt Jonsson kvällen före examensdagen omtalat att han önskade disponera de sista 15 minuterna av förhöret.
Problem jag var inne på som jag tycker skulle vara roligt att diskutera vidare med er. Per Anders gick igenom Strindbergs radikalism. Det du inte mycket tog upp, det var Strindberg och religionen. Vad har du för uppfattning om den frågan?
Ja, man, då får man gå tillbaka ända till barndomshemmet. Får ta upp hur han stod under inflytande. Först stod under sin moders inflytande. Han såg ju väldigt mycket upp till sin moder och hon var djupt religiös. Så han, till en början så var han, hade han samma åsikt som sin mor. Men redan vid unga år, ja, i 9-10 års åldern, så började han intressera sig för Parker och Parkerianismen. Så man... liksom klassificerade det som omfattade hans uppfattning om den kristna tron som läsare. Och, men han stod fast i den synpunkten och det kommer ju också in i Mäster Olof, hur Mäster Olof går ifrån den katolska tron och blir protestant. Alltså det sker sig det mellan modern och Mäster Olof, liksom som det hade gjort mellan Strindberg.
Strindberg utgår från ett religiöst hem, han blir en tid ateist. Och det gäller faktiskt hela hans samtid. Vad är det för faktorer, tror du, som gör att människor som har vuxit upp i religiösa hem under den här tiden blir ateister? Det gäller så många av våra kulturpersoner.
Det är främst tre faktorer som jag skulle ta fram där. Det är dels Darwin, som Ann-Sofi berörde här tidigare, och om arternas uppkomst, som ledde till en konflikt med skapelseberättelsen i Bibeln. Sen så har vi den religiösa liberalismen med dess främste företrädare i Sverige, Viktor Rydberg, där han ska ha bort dogmerna. Han skriver Bibelns lära om Kristus 1862, där han går in på Kristi personlighet och liksom vill se honom vishetsläraren.
När förhöret i svenska avslutats för den här gruppen stannar censor och examinator kvar i lektionsrummet.
Har du några planer på ändra betyg? Vad ska de ha?
Ja, jag har absolut uppfattningen att Per Anders Berglund ska behålla sitt stora.
Ja, det är helt klart.
Och Göran Nilsson, liksom Ann-Sofi linjen, har ju suttit med lite bra förut. Båda. Jag skulle nog kunna tänka mig att det kanske inte vore helt uteslutet med en höjning även för dem.
Menar du för bägge eller för någon
av dem?
Och vilka ligger i så fall närmast höjning?
Jag tycker nog att det kanske i så fall Ann-Sofi linjen skulle ligga närmast en höjning där. Det är som till vad hon har presterat för mig under läsåret.
Men det var nog min uppfattning av prestationerna idag också, att hon är överlägsen.
Det är överlägsen, Göran Nilsson, ja. Göran, ja. Så att du
ska... Ja, det är du som ger betyg.
Ja, jag tycker nog att jag skulle vilja föreslå Ann-Sofi linjen till stort A och Göran Nilsson till litet A.
Nästa ämne för gruppen är franska. Någon liten fråga i korridoren till lektor Rolf Jörnving innan förhöret börjar.
Lyssna allihopa på läsningen. Slänger inte över ett stycke enbart, utan passa på att få sammanhang i hela historien, eller hur? Så att... När du läser, då lyssnar ni andra, eller hur?
Så att ni får... Lektor Jörnving fick också kvällen före examensdagen ta del av de uppgifter som censorn i franska, lektor Johan Borsgård, hade bestämt sig för.
Ja, då skulle du ha texten till morgon för grupp 7.
Ja.
Det är 4 stycken där. Nu... texten är inte lämpade precis de här gamla texterna för det nya sättet vi har att förhöra. Man översätter ju inte så mycket nu som man gjorde förr i världen. Utan texterna ska utfrågas. Och det gör att man måste låta varje elev få ett tillräckligt långt stycke för att det ska bli något sammanhang riktigt. Det gäller en flykting ifrån ett krigsläger i Tyskland, uppenbarligen under sista världskriget. Och det är alltså ett spännande innehåll som kan inte gå bra.
Bon, je crois que nous pouvons commencer. Je vous donne d'abord vos textes. Ouvrez vos livres, s'il vous plaît, à la page 6. Chapitre 3.
Och här får gruppens fyra elever reda på sina uppgifter. De är tagna ur speciella textböcker som sammanställs av Skolöverstyrelsen för ändamålet.
Le passage suivant, page 6 jusqu'à la page 7, ligne 9.
Les villes des villages passant tout le jour jusqu'à l'obscurité totale revenue.
Eleverna börjar alltså med att läsa innantill på franska.
Comme un animal traqué. Presque toutes les évasions des camps allemands ont été entreprises à plusieurs, au moins à deux. Moralement, physiquement, alors on peut se soutenir, s'encourager. J'étais seul. Vous ne sauriez vous représenter l'être sauvage, épouvanté, furieux que peut devenir un homme seul pour qui tout humain est un ennemi.
L'être sauvage. L'être sauvage.
L'être sauvage.
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 Voilà.
Je me souviens qu'en Autriche, ayant rencontré une petite rivière, je cédais à la tentation de me baigner.
Ayant rencontré.
Je croisais parfois, même la nuit, des hommes, des femmes attardés. Je chantais ou je sifflais. J'interrompais l'air pour dire gute Nacht ou, quand c'était des femmes, quelques mots gaillards.
Efter det här uppläsningsprovet ska eleverna återberätta det de läst med egna ord.
C'est un province d'Allemagne. Il a parvenu les rues pour trouver un bar. Pour trouver un bar ou un restaurant ou quelque chose comme ça. Mais il n'avait pas.
Den tredje deluppgiften är att förklara vissa glosor i texten och sätta in dem i ett sammanhang.
Dans le premier passage de votre texte, vous avez parlé d'un enfant qui est sorti de son cabinet par la porte qui reste entre-ouverte. Est-ce que vous voulez expliquer ce mot, une porte qui reste entre-ouverte?
C'est une porte qui est demi-fermée et ouverte.
C'est ça, oui. On peut dire cela. Bon, nous passons à la ligne 28. Quelques lettres se répandent sur le tapis. Qu'est-ce que c'est le tapis?
C'est sur...
Vous cherchez le mot... donner la traduction.
Et Martin.
C'est bon.
On
va s'arrêter. Et nous pouvons terminer l'examen.
Ah oui, c'est fini.
Bon. Donc, nous pouvons terminer.
Oui, maintenant, c'est la liberté. För de här första, det är ju ingen diskussion.
De har ju klarat.
Så diskuterar då sensor och examinator förhöret.
Men ihop så det enda det är ju den sista, Göran Nilsson.
Ja.
Han har ju haft så tidigare, jag ser att han har varit underkänd i S-högsta ringen.
Ja.
Och sen haft B-fråga. Men så har han ju skrivit B då på skrivningen. Och jag tycker han gjorde, han hade förstått texten ordentligt, läste mycket bra för
det. Det föreföljde mig också som ja. Hans betyg. Det är förhöret låg högre ja. Än så. Det som är föreslaget.
Jag tycker att han är värd sitt B.
Ja, ett kan vi enas om ett rent B på,
ett rent B
på honom. Ja. Ja.
Lösningen är antingen som B. Ja.
Efter de två förmiddagstimmarna var det måltidsuppehåll inför det tredje och avslutande förhöret som för två av deltagarna i den här gruppen skedde i kristendom och för en tredje elev som flyttats till den här gruppen. En av den ursprungliga gruppens elever förhördes istället i filosofi. Det här från sammanträdet mellan sensorn i filosofi och kristendom, professor Gillis Järleman och lektor Våge Bromander.
Hur går det att ta, ni fick en psalm var, svenska psalmboken, och läsa någon vers högt och sen med ledning av psalmen försöka placera in den i sitt kyrkohistoriska sammanhang.
Mm.
Då skulle jag väldigt gärna vilja, ifall det var möjligt, att i liksom börja med reformationen.
Mm.
Är det obilligt att göra det?
Nej.
Mm. Om man tog till exempel att den första fick läsa till med ledning av psalmen O fader vår barmhärtige god.
Mm.
Plocka ut reformationens eller några grundtankar i reformationen.
Mm.
Och sen skulle man kunna ta en psalm som representerar den äldre väckelsen, gammal pietismen.
Mm.
Om man tog till exempel Lindholz, ingen hinner fram.
Mm.
Och sen den tredje. Jag skulle kunna tala lite grann om ungkyrkorörelsen. Mm. Ledning av Fäderna kyrka i Sverige.
Mm. Jag funderar lite grann på den där psalm 25, vi har naturligtvis berört reformationen, men det har ju alltså varit repetitionsvis förra året, om man alltså inte läst det. Får jag fundera på om man skulle kunna tänka sig någon psalm från ortodoxin?
Ja, gärna det. Det är jag helt angreförstånd med att det kanske är...
Men det kan ju bli precis sak samma, så att det... Ja, som uppgift idag så har vi fått att ni ska redogöra för tre stycken kristna rörelser. Och ni kommer att ha som utgångspunkt varsin psalmvers som ni får.
Och nu är vi alltså inne i förhöret i kristendom.
Ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Själv måste utstå en kamp för den tron varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång och vägen heter smal. Hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val. Men här gäller tränga sig fram, annars är himlen förlorad. Lars Lindroth, han tillhör en rörelse inom kyrkan, en lågkyrklig rörelse som under intryck av pietismen opponerar sig mot kyrkan som den var då på första hälften av 1800-talet. De tyckte att prästerna i allmänhet hade brist på allvar. Alltså de var förvärldsliga, tyckte de var som lågkyrkliga rörelser som var mer inriktade på omvändelse. Och Pietismen, den har sitt ursprung i Tyskland och de mest utmärkande dragen för...
Uppgiften för nästa elev var att placera in psalmen Fädernas kyrka i Sveriges land i sitt kyrkohistoriska sammanhang.
Den här psalmen skrevs alltså när det seklet var 1909, och det blev som en korsfarar psalm för de studenter som utgick från universitetsstäderna, speciellt då Uppsala, för att två och två gå omkring i landet och försöka söka upp arbetare, arbetarna, och för, liksom kunna diskutera med dem hur de ville ha, eller liksom deras syn på religionen. Och det hela grundar sig på den nya rörelse som tränger fram inom den kyrka, den svenska kyrkan. Mot slutet av 1800-talet så hade den svenska kyrkan varit mycket konservativ nästan. Man hade varit intolerant, och kyrkoledarna, de hade väldigt svårt för att liksom få grepp om folket, och speciellt den gamla, eller alltså allmogen i trakterna eller i på landsbygden, och liksom deras väckelse, utan de var liberala, och de var gärna vetenskapsmän. Vi har till exempel ett bra exempel här i Karlstad, där vi hade en biskop Agard. Han var botanist och nationalekonom, och han var mycket framstående i statistik. Men det hindrade inte att han även kunde bli...
Efter förhören i kristendom prövades alltså en elev i filosofi med samma sensor och examinator.
Som ämne idag i filosofi så har vi tilldelat Platon. Jag tror att du får lägga redogörelsen precis som du själv önskar.
Platon var ju Sokrates lärjunge, och det kommer också till uttryck naturligtvis i hans filosofi. Han utgick från Sokrates tankar om att det fanns någonting som var evigt, så att säga. Det högsta sköna och så vidare, det högsta rätta. Och Platon skapade den filosofi som man skapade när tanken om, eller övertog den kanske delvis från Sokrates och nyskapade den, när tanken om idévärlden som en verklig värld. Den värld som vi lever i, sinnesvärlden, det är inte en verklig värld, utan den verkliga världen, det är alltså den idévärld. Där har vi till exempel det skönas idé, det rättas idé. Vi har också katederns idé, bordets idé, stolens idé och så vidare. Det är det rätta. Sinnevärlden är föränderlig. Han bevisade det här på dels med ett metafysiskt bevis och dels med ett kunskapsteoretiskt bevis. Det metafysiska beviset, det ansluter sig till de tankegångar som hade framförts tidigare av Heraklit och av Iliaterna. Heraklit hade ju menat att världen alltid förändras, och Platon gav honom rätt där i att det är sinnevärlden som förändras. Eliaterna, främst företrädaren Parmenides, menade att världen förändras inte alls, den är alltid stillastående. Och Platon gav också honom rätt, och då tänkte han på idévärlden som den alltid oföränderliga.
Finns det enligt, om du ska ta in Görans personliga uppfattning i detta, skulle vi kunna tänka dig någon typ av frågor där du ville gå efter Platons linje?
Ja.
Att inte majoriteten skulle vara.
Ja. Det måste vi komma in på lagstiftningen. En verkligt, ska vi säga, demokratisk åskådning. Det skulle innebära att folkmajoriteten skulle alltså förändra lagarna. Om vi säger att det blir ett regimskift i land, och den grupp som nu tog makten hade en helt annan uppfattning om lagen än vad man tidigare hade haft. Då är det klart att då skulle de alltså rent demokratiskt kunna förändra lagarna hur som helst. Om folkmajoriteten ville att man skulle, alltså, att man skulle gasa judar, det är klart. Då vore ju i och för sig det rätt, rent demokratiskt. Men jag tycker själv att så där, det är fullkomligt orimligt naturligtvis att göra så. Men det är heller inte rimligt att tänka sig att lagarna alltid ska oföränderliga. Och då kan jag bara tänka mig den möjligheten att det finns vissa, så att säga, idéer som ska ligga till grund.
Och grupp 7, svenska, där är ingenting att invända.
Efter förhören har censorerna dragit sig tillbaka för att sammanfatta sina intryck.
Som fick stort A och en litet av dem. Men sen hade den svagaste var Göran Nilsson. Han har ju haft underkänt i näst högsta ringen och sedan B-fråga i båda terminerna i högsta. Då på våren och sedan på hösten B-fråga. Men skrivit godkänt på provet och hans läsning i uttalet var bra. Det är ett gott B-A. Och han klarade sin explikation också tämligen bra. Så att jag har ingenting att säga om det där B som han kommer att få.
Kommer han att få ett fullt B?
Han får ett fullt B, ja.
Ja, det hade ju inte varit någonting egentligen att säga, även om det hade varit ett lägre betyg, för han har stort A i svensk skrivning, sammanfattning och en rad små A, så att han, en eventuell svaghet skulle ju ha varit väldigt väl täckt. Det kunde ju aldrig ha blivit fråga om någon kungning i alla händelser. Och i den gruppen kristendomskunskap?
Ja, det är två i gruppen som har varit uppe, det är Per Anders Berglund och Ann-Sofie Lindgren. Och det var utmärkt av bägge två, särskilt den sista. De kommer båda att få lite av. Och till den lilla gruppen hörde också Göran Sjöberg från grupp 1 som också klarade sig bra. Får väl AB.
Då tyckte vi kunna lämna den gruppen.
Och i en följande grupp blev det diskussion bland censorerna om en elev.
Det är inte riktigt klart med hennes betyg ännu, så där får vi nog tala med rektor och examinator i tidigt tal.
Så betyget är inte fixerat än så länge. Hur ligger latinet till? Det är gammal slagen.
Hon kommer att få C i latin, men jag vill säga att det är inget alldeles omöjligt C, utan det är kanske snarare ett BC. Alltså det är ett C med lite ljusa övertoner också. Men C får hon.
Hon får C.
Ja.
Övertonerna, vad består de i?
Ja, hennes förhör idag var sådär... ska jag säga, inte alldeles... C-mässigt, det tycker jag inte, utan snarare kanske vad man skulle vilja kalla för BC-mässigt. Men till ett B räcker det inte.
Men är det inte nödvändigt här för plusinformation? Jag tittar på det därför att hon står ju och väger in mängd ämnen, så att det är ju till och med tvivlagt om kompensationen. Räcker hon ha gett av i kristendom, är det så?
Jo, och det är så säkert.
Ja, men skulle hon inte få av i fransk eventuellt?
Nej, det kan tänka sig som får bli, ja. Så det är frågan om.
Men sen så finns det ju tre andra ämnen där hon enligt förslagsbetygen väger mellan B och B. Så går de ner till B allihopa då?
Hon går upp i kristendom.
Ja.
Hur gick det förhöret?
Det gick bara. Hon försvarade sitt AB. Hon ser...
Ja, jag har följt ut det är föreslaget av det.
Ja, och det försvarar hon.
Så det får
det är kontrollerat för här. Mm. Kontrollerat precis.
Då har hon i alla händelser, hur det nu går med fransbetyget, en minimikompensation.
Ja, hon har tre B då.
Nej, men vänta, var har ni B? Vilka B vet
jag
vi säkert?
Det var tre
här. Jo, vänta, filosofi, det är förslagsbetyg B. Men sen så, vad är det? Det är inget mer som vi vet.
Göran hade i svensk skrivning stort A. Han får nu i svenska språket.
Litet A.
Litet A. Engelska.
AB.
AB. Tyska.
BA.
B. A. Franska.
B.
B.
De berörda lärarna rapporterar sedan slutbetygen vid examenssammanträdet eller skrutiniet för kollegiets ordförande rektor Ivar Sett. Och här deltar också samtliga censorer.
Stort A. Geografi.
Litet A.
Litet A.
Svenska språket litet A. Engelska AB. Tyska BA. Franska B. Kristendomskunskap litet A. Filosofi litet A. Historia stort A. Samhällskunskap stort A. Geografi litet A.
Godkända examinatorerna. Censorerna.
Godkänd.
Godkänd. Lindgren, Ann-Sofie. Lindgren, Ann-Sofie har i svensk skrivning fått stort A. Hon får nu i svensk i svenska språket.
Stort A.
Stort A. Engelska.
AB.
AB. Tyska.
Betygen för den elev som blivit föremål för viss diskussion vid censorernas överläggning kommenterades också vid skrutiniet.
Samhällskunskap
BA. Godkända av examinatorerna. Censorerna.
Herr
Rektor. Ja, professor
Gellman. Ja, vi har alltså här ett C-latin. Och det kanske finns anledning att stanna till åtminstone ett ögonblick. Och jag skulle gärna vilja ge en liten kommentar till hennes latinbetyg. Examinator och jag är helt överens om att det är ett C. Men det är ju skillnad på C och C också. Och i det här fallet så tycker jag nog man kan säga att det är inte ett C i botten, utan det är snarare ett C uppåt, även ifall det inte är godkänt. Ändå så är det ju lite allvarligt med ett C i latin. Och jag skulle nog gärna vilja höra vad mina medsensorer säger om hennes kompensation. Själv har jag hört henne också i kristendom och därför svarade hon ett AB. Det är det enda AB hon har fått. Men som sagt, jag skulle gärna vilja höra vad intrycken är från mina
medsensorer.
Jag har hört henne i franska och där har hon fått sänkt ifrån förslagsbetyget AB till BA. Och det tycker jag nog motsvarar de kunskaper som hon visade i den muntliga examen. Men jag tycker på det sättet att hon har ju åtskilliga BA och det är ett BA plus i franska kan man säga. Så att jag har ingenting emot hennes godkännande.
Professor Gellman.
Ja, då har jag heller ingenting att inget erkänt utan godkänt.
Hon är alltså även av censorerna godkänd.
Ja, jag har den glädjen att tala om för er allesammans att ni är studenter och att ni har rättat sig på er den vita mössan. Ja, vill ni höra upp här ett ögonblick? Jag förstår nu att så rektor jag är så har jag inte ringaste hand med det längre. Nu överlämnar jag därför befälet över er åt fanjunkaren i Kunglig Värmlands regimentets reserv, skolans vaktmästare, Svante Svankvist.
Ja, tack för det, rektor. Och så börjar vi lite militärt. Lystring. Jag ska be att få gratulera er allsammans. Och så ska vi tacka för det goda samarbete vi har haft de här åren som vi har varit tillsammans. Jag är glad att ni har klarat er examen. Men jag är ledsen att ni går härifrån. För ni har varit så trevliga allsammans. Och så kanske vi skulle säga lite grann. De här nycklarna som ni inte har lämnat. Kanske jag får imorgon. Ja, det är bra. Och nu allra sist. Ska ni få ta ton i skolan? Sjung om studentens lyckliga dag. Låt dem och fröjda björn som det står. En tjata hjärta som lyckas.
Och med det önskar jag en trevlig sommar. Hej då!